Guds frid över er denna pingstdag. Hur är läget? Ja. Det var några som hade det bra. Det är väldigt gott att få här och få se er alla och mötas till denna festdag. Och vi har ju varit med om så mycket roligt redan som berör. Vilka underbara barn vi har fått lyssna till. Riktigt, riktigt gott. Och sen måste jag ju bara påminna oss om detta fantastiska som hände igår. Jag satt och kollade på matchen igår kväll och blev så glad över kommentator som pratade om att jag har blivit frälst, eller den helige Oskar Sävingar har kommit över Partille kommun som kommentator och räddat hela klubben från förfall. Någonting sånt sa. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och så försökte jag göra en koppling till anden som kom över lärjungarna med kraft. Och så det var en ganska fin koppling tyckte jag. Som jag blir lite inspirerad över. Men jag ska inte predika om Oscar, fast han hade varit värd mer kanske än att bara nämna så här. Där jag tänker predika om anden. Och när man talar om anden så hamnar man ofta i det här gränslandet. I det här svåra mellan det som är begripligt och det som inte är begripligt. Det som på ett sätt kan kännas möjligt och det som kan vara omöjligt. Så någonstans där kommer vi att vara i det gränslandet, gå fram och tillbaka och sen förhoppningsvis bli påmind om att det som var omöjligt för oss är möjligt för Gud. Och den vers som jag önskar ska ligga som ett täcke över predikan, det är från Zakaria 4:6. Och då läser vi, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för denna glädjens dag, Herre, som också är en födelsedag för din församling. Där den första församlingen, Herre, startade denna pingstdag som vi nu firar. Och Herre, att din heliga ande utgöts över hela jorden. Som en resurs som vi hörde, ständigt närvarande över hela vårt jordklot, en enda bön bort. Alltid närvarande. Och Herre, jag ber att vi skulle få vara i ditt kraftfält den här förmiddagen. Och förstå att det inte bara är någonting som händer då, utan att samma ande som du utgöt där och då verkar här och nu. I Jesu namn. Amen. Jag hade ju förmånen att få gästa konfirmationsläget någon dag och det var väldigt roligt av många anledningar. En av dem var att det var lite fart på de lekarna som var där. Hur många av er har åkt den där presenningen som är insmord med såpa och se hur långt man kan komma med ett gummiband i baken? Hur många har varit med och gjort det? Jag förstår att det är en ålders... Du har gjort det. Det var intressant. Hur långt kom du? Nej, men du gjorde det. Hur länge sedan var det då? Ja, det är 100 år sedan. Ja. Det var skönt att höra att det var så. Det är väldigt intressant, för själv har jag ju varit med på rätt så många församlingshelger, församlingsdagar. Och där det ska vara sådana här obligatoriska lekstunder, sociala stunder. Och jag måste säga att jag tycker det ibland är sådär halvroligt. För ibland ska man hitta på lekar och det är så riktigt, riktigt tråkiga lekar. Har ni lekt äggstafettsleken? Har ni gjort det? Med en sked i munnen. Ett ägg på, helst då okokt. Så ska man springa och se löjlig ut fram och tillbaka. Och så ska man byta ägget. Och så när ägget då ramlar av i någon kurva så ska alla skratta på ett kommando. Jätteroligt. Det är inte alls roligt. Det är fruktansvärt tråkigt. Ja, så tycker jag. För vi vet ju att om man tappar ett ägg så kraschar det. För ägg har ju inga vingar. Hur kul kan det vara? Ska man vinna så är det ju på det sättet. Ha med den bilden. Då ska jag ta med till en annat speciellt ögonblick i mitt liv som pappa. Det var när jag skulle för mina barn undervisa dem hur det var när jag växte upp med barnprogram. Hur roligt vi hade det då. Och de flesta av oss kom ju aldrig förbi vilse i pannkakan. Vi fastnade ju där med stora psykiska problem i livet. Minns ni? Det är ju fruktansvärt hur man kan utsätta en hel generation för att så fruktansvärt tråkigt och så hemskt. Och sen hade vi bara en och ibland två kanaler och det var 16:30 och klockan. Vi hade ju inget att välja på. Det var ju att sitta och titta på detta löjliga vilse i pannkakan. Sen hade vi ju Linus på linje, det var ju roligt. Det är fortfarande väldigt roligt. Men så kom ju det här, också det här halvtråkiga programmet som kanske ni kommer ihåg, Fablernas värld. Det har ni ingen aning om, ni som är yngre, vad det är för någonting. Men vi som var med, det var en uggla i rutan som sjöng. Och det var djur som pratade något tecknat, tråkigt. Ja. Men man satt ju där, för det var ju det enda man kunde se på. Fablernas värld. Googla inte på det om du vill behålla din glädje. Men om vi nu bollar med den tanken. Att man som man kunde göra i fablernas värld skulle kunna kommunicera med djur. En del säger att man kan prata med hundar. Har jag aldrig lyckats med. Däremot har de ätit ganska frimodigt på mig genom åren, hundar. Så förstår ni att hundar och jag inte riktigt går väl ihop. Och har uppsökt läkare många gånger på grund av dessa fyrbenta djur. Som jag behöver lära mig och hantera. Men om man nu skulle kunna prata med djur så skulle man kunna ställa då frågan till den här ugglan eller andra djur eller speciellt fåglar då. Om man nu vill veta, som har lagt ägg. Så kan man ställa frågan, kan dina ägg flyga? Nej, säger de då, för ägg kan ju inte flyga, det vet vi ju. Men om du skulle fråga en fågel, eller kanske en örnmamma om den frågan, kan dina ägg flyga? Så skulle de med stor säkerhet säga så här som svar. Det var den dummaste fråga jag har hört, skulle de sagt. När tiden är inne och jag har ruvat klart så kommer du att se varenda ett av mina ägg flyga iväg. När tiden är inne. Och när pingstdagen kom, då var tiden inne. Och därför vill jag läsa de första verserna i kapitel 2 i Apostlärningarna. Vi lyssnar och vi kan läsa med här. När pingstdagen kom så var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Amen. Bakgrunden är ju denna att lärjungarna, de 12, hade varit tillsammans med Jesus i några år. 3 år lite drygt. Och visionen som Jesus hade laddat in i dem var ju långt större än bara det som var runt omkring nära i grannområdet. För vad var det han sa? Han sa ju så här. Kära lärjungar. Ni kommer en dag så ska jag kalla er ut i hela världen. Ni kan ju börja med det här landet ni bor i nu. Sen ska ni ta Romarriket. Och ni ska ut i hela världen för att vinna människor för Kristus. Hur tror ni det kändes som en ung kille i det läget att höra något sånt? Utan bilar, utan flyg, utan cyklar som går snabbare än flyg hörde vi ju. Utan internet, telefon, hur ska det gå till? Det är ju en fullständigt omöjlig tanke. För ägg kan ju inte flyga. Det har vi ju lärt oss. Och jag kan riktigt höra lärjungarna diskutera sinsemellan. Alltså, Jesus, när du ändå är på gång och pratar med oss. Är det någonting mer du vill vi ska göra när du ändå är på gång och säga åt oss något som är märkligt? Eller som du vill? Ja, säger Jesus. Det är en sak till. Ni har fått händer. Ja, det har vi fått. De ska ni också lägga på människor så ska ni be. Och då kommer ni att se många sjuka bli friska. Också en omöjlig tanke mänskligt sett. Hur ska det gå till? Ägg kan inte flyga. Och så sätter man ramen för vem Gud är, vad Gud kan och hur allt ska gå till. Men vi som har facit, vi vet ju att det fungerade. Ändå är det lätt att leva i den brottningskampen. Är det möjligt? Kan det ske igen? Och allt det där som det för med sig. Och vi backar tillbaks 10 dagar ifrån pingstdagen. Så står det så här i den fjärde versen i kapitel 1. Under en måltid tillsammans med dem sa Jesus åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni hört mig tala om, sa Jesus. Ordet i grundtexten är väldigt liknande en stark förmaning, nästan som en ordergivning. Kära lärjungar, ni ska upp och sätta er i rummet i övre salen och ni ska vara där. Och det var precis det de gjorde. Att när Gud talar så skarpt så gjorde inte lärjungarna motstånd. De gick till övre salen och de väntade. Och de väntade. Och de väntade. Det deras förväntan var riktad mot himlen och det blev ett bönemöte. Ett rejält bönemöte. Ett förberedelsemöte för det som skulle komma. Och man kan säga att den övre salen blev som en andlig mottagningsplats. För det som skulle ske. Det är det ena bönemötet som vi läser om här. Det finns ett annat indirekt. Som arrangeras av Jesus själv. För så står det. Efter när allt är förberett på jorden efter himmelsfärden, lärjungarna, så säger att, då står det att Jesus ska vända sig till Fadern. Och då ska jag be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och där någonstans så möts bönerna. När allt var redo och Jesus hade lämnat jorden. Och lärjungarna var i bön. Så blev det något profetiskt som uppfylldes. Och jag tänker att så är gott att tänka när vi ber. När vi är riktade uppåt så vet vi också att Herren ser ner och ber för oss och tänker på oss och vill ge oss. Jag är ju ingen meteorolog, fast det är väldigt många som heter Per på TV. Har ni lagt märke till det? Och en och annan har ganska långt hår. Har ni tänkt på det? Så jag skulle kunna vara meteorolog. När jag växte upp så är mina föräldrar öbor. Speciellt sommarhalvåret så var det väldigt noga med att inte störa vissa tider när det var sjörapporten. Då gällde det att vara tyst när det var sjörapporten. För man kunde inte gå in på sin telefon och titta vad det skulle bli för väder. Utan det var några gånger per dygn där man fick höra alla dessa angivelser om Måseskär. Om den och den och den platsen. Vind och riktning och vad som skulle bli och allting skulle bli nästa dygnet. Allt att man skulle kunna åka till nästa hamn när man var ute med båten. Då gällde det att lyssna. Så det här har på något sätt följt mig väldigt mycket. Att vilja studera väder etc. etc. Och i den här texten så är det någonting väldigt intressant som sker. Det står som en stormvind. Och då är min fråga, vet ni och vet vi hur en stormvind uppkommer? Kan ju vara på många olika sätt. Men låt oss börja med hur en kraftig sjöbris skulle kunna bli. Något som drabbar oss ganska vanligt på sommaren när vi är ute med båt. Då är det så att solen... Den värmer och värmer och värmer. Och ju mer som solen värmer, desto mer stiger luften uppåt. Det där kan man se, vi som har haft gamla oisolerade bilar, motorhuvar. Kommer ni ihåg när man stannade? Och det bara dallrar med luften över motorhuven. Är det många som minns det? Ja, ni var från förra seklet. Och ni kommer ihåg nylast asfalt, hur det bara dallrar och luften stiger uppåt. Och när marken blir varm... Så stiger luften uppåt. Och ju mer och ju varmare det blir och ju fortare det sker, desto större blir trycket under att vilja fyllas med frisk luft. Och i takt med denna så blir det en cirkel till slut. Värme stiger upp, det blir någon form av undertryck och den friska vinden blåser in. Och så kan en ganska rejäl vind faktiskt blir till. En stormvind. Och jag tänker att det är något liknande som sker. De är i bön i 10 dygn. Jag tycker jag är duktig på onsdagen när jag sitter här en timme. Har vi klarat av en timme i bön? Kan man känna ibland, fast det är fantastiskt. Här var man i 10 dygn. Man bad och man bad och man riktade bönerna uppåt. Jag kan riktigt känna hur det blev varmare och varmare och varmare i atmosfären när de var i bön. Och ju mer de bad, desto mer påminna blir de om tomrummet. Herre, vi klarar inte det här. Vi fixar inte det här. När allt steg uppåt så påmindes deras litenhet och tomrummet. Och man kan säga att det blir som ett vakuum i lärjungarna. Och efter 10 dagar så var de antagligen i den punkten och kände, Herre, nu orkar vi inte längre. Vi fixar inte det här. Nu får du komma med det du har lovat. Och då öppnades himlen som en stormvind. Och då var livet och hjärtan i lärjungarna, det var öppet på vid gavel. För de var i behov. De var behovets barn. Som längtade och insåg sin egen litenhet. Herre, nu får du komma. För det här går inte annars. När man slår upp ordet kraft i en nationalencyklopedin eller går in och googlar på detta, så kan du få en översättning som lyder något, eller beskrivning som ungefär är så här. Det är något som sätter något annat i rörelse. En yttre påverkan så får något att hamna i rörelse. Det är vad kraft står för. Som förändrar tillstånd. Jesus sa, forma ett bönemöte. Och ni ska vara i bön. Och ni kommer uppleva tomheten. En längtan, ett vakuum i er. Men då ska jag fylla er med kraft. Kraft som förändrar tillstånd. Kraft som förmår att frälsa och hela. Kraft som vill fylla längtan. Och vi märker ju. I berättelsen om Petrus. Att Jesus är den store psykologen. För vad är det han säger? Att när den helige ande kommer över er. Så ska ni vittna om mig i Jerusalem, Judén och Samarien. Och hela vägen till Sävedalen. Det börjar i Jerusalem. Tänk vilken upprättelse det måste ha varit för Petrus. Och tänk vilken ångest han måste ha känt, Petrus. Varför ska det börja i Jerusalem? Det var ju här jag svek honom. Det är ju här jag bara för några veckor sedan förnekade all min kännedom om Jesus. Varför ska det börja här? Och han såg det mänskliga. Han såg sitt eget misslyckande, sitt eget haveri. Han som lovar att aldrig svika. Han svek. Jag känner inte honom. En gång. 2 gånger. 3 gånger. All frimodighet var som borta. All känsla och präktighet och duktighet var som borta. Men när den helige ande kom över lärjungarna. Och kom över Petrus. Vad är det som händer? Och han som var rädd och misslyckad och kass. Han kliver fram och håller en predikan inför hela folket. Så 3 000 kommer till tro på en dag. Vilken förvandling. När den verkligheten får drabba oss att inte genom min styrka det ska ske, utan genom Guds ande. Då blir det något annat. Och vi lär oss. Att i den andan så är det omöjliga uppdraget möjligt. Och den resan kan vi få göra. När relationer kan lagas, trötthet kan bytas ut mot engagemang. Misslyckande kan bytas mot upprättelse. Rädsla mot frimodighet. Trasighet som kan bli helt. När församlingen kan få nytt liv. Så som också du och jag kan få nytt liv. För ingenting är ju omöjligt för Herren. Ägg kan flyga. När skapelsens Herre och hans råd sker, så kan det ske att ägg flyger iväg. Men för att det ska ske så är det också tre förutsättningar minst som jag vill summera predikan för här innan vi ska få lyssna på en sång och sen öppna böneplatsen. För det första så är det gott att få vara i en övre sal. Alltså att befinna sig i ett andligt mottagningsställe. Typ en gudstjänst som denna. En plats där jag får öppna upp för dig Gud. För läkedom, helande, upprättelse. Befylld av kraft för att tjäna. När jag själv lider som brist av det. För det var ju aldrig tänkt att min kraft skulle gälla. Det var ju hans. Det andra är att vi behöver faktiskt uppleva ibland att bli tom på oss själva. Att uppleva ett vakuum. Att uppleva litenheten, bräckligheten, skörheten, omöjligheten. Är ibland det bästa utgångsläget. Jag tror att det var därför som de fick vänta i 10 dagar. För de märkte att det var inte handla in dem om vi bad i det tomläget. Eller om vi skruvade upp volymen och bad i det tomläget. Om vi låg på golvet med näsan åt det hållet i det någon timme. Eller om vi stod runt och dansade i en timme. De hade nog försökt med alla metoder. Och till slut tror de bara satt där helt uppgivna. Jag orkar inte be mer. Så nådde de sitt nollläge. Så insåg de, Herre, jag har hört dig tala om anden. 500 kronor till missionen, Achilles. Det är perfekt. Vi noterar det direkt. Ring till varandra, det är bra för kontot. Nej, Achilles, du får nåd för detta. Du ska ju döpas nästa söndag, så vi hoppar över det. Vi hoppar över det. Och för det tredje, ska Gud få tag i oss så behöver man ibland komma ur sina skal. Komma ur de där zonerna som man ibland sätter runt sig. Som ibland kan vara ett skydd, men ibland också kan vara i vägen. Utan man på något sätt får ställa mig, här är jag, Herre. Sänd mig. Här är jag med allt jag är. Sänd mig. Jag hade ett möte för några år sedan. Jag kommer ihåg det så väl. Det var en nytt livkampanj. Jag fick använda det namnet. De här stora nytt livkampanjerna är ju över. Men jag har fått använda det namnet någon gång när jag varit ute och haft mötesserier. Eftersom det är bundet till Ekumenakyrkan. Och vid en kväll så var jag där. Och det dök upp en fredag. Så dök det upp en kvinna där i mötet. Som kommer ihåg från ett gammalt läger och kommer ihåg mitt namn och kom dit. Jag hade ingen aning vem det var. Och efteråt så fikade vi några stycken. Hon satt där och så berättade hon att hon hade vänt Gud ryggen. Eller sagt hon hade lagt ner detta med tron. Det var inte intressant. Hennes barn var inte med i kyrkan. Hennes man var inte gift. Eller inte gift var han. Han var inte frälst. Och det var, allting var ändå väldigt bra i livet. Och det är ju gott att få lyssna till en sån berättelse att allt är bra. Men när vi skulle resa oss för att gå så sa hon så här. Men det du har predikat om ikväll skulle jag egentligen vilja ha, sa hon. Och tänkte jag, visst är det märkligt. Hur man kan sitta i 10 minuter och redogöra för bra allting är utan Gud. Och sen i slutet, men jag skulle nog vilja ändå. Så sa jag till henne, kom tillbaka imorgon. Och det gjorde hon. Och det var ett härligt möte. Det var fullt i kyrkan och låtsångsbandet var igång. Och det var härligt tillbedjan och inbjudan hade gått. Vi hade förbundsteam. Sista sången. Sista refrängen. då reser hon sig för att gå fram till några kvinnliga förberedare som fick be för henne. Och det glömmer jag inte. För det som hände där var att det hon hade uttryckt kvällen innan blev henne givet. Ingen i mötet kunde missa det som skedde när Guds ande fyllde henne, så att det verkligen märktes, och hennes bön och hennes språk när hon bad. Ja, vi tog del av det. Och det var så fint när Guds ande möter någon. Och när vi pratar om anden, och när vi pratar om mötet med anden, så ska vi veta att andens viktigaste uppgift, det är alltid att förhärliga Jesus. Så när en människa möter och blir berörd av Gud och anden verkar, så är det precis det som sker. Att hos den människan och i den församlingen så blir Jesus förhärligad. Och det är någonting helt, helt underbart. Vi behöver en övre sal. Vi behöver ibland uppleva tomheten, längtan, att få vara ett behovets barn, ett vakuum. Och vi behöver kliva ur våra skal. Göra oss lite mer sårbara ibland. Och nu vill jag be en kort bön. Vi ska sjunga en sång. Du ska sjunga en sång för oss. Och sen ska vi öppna för bön och förbön under några ögonblick. Varsågod, jag ska be först en kort bön. Herre, jag tackar dig Jesus för ditt ord. Jag tackar att vi får befinna oss på en andlig mottagningsplats den här förmiddagen. Jag tackar dig för din helige ande som är utgjuten. Och jag tackar dig Herre för den som känner att jag verkligen behöver det. Jag känner mig så tom. Det är så tomt. Som har bett så länge och det har blivit ett sånt undertryck. Herre, jag tackar dig för att du är den som kan fylla det tomrummet. Och jag vill be för den som brottas med misslyckanden, självfördömelse, förakt. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss bilden av Petrus. Den är lärjunge som lovade allt och höll inget. Men som sen kommer att bli ledaren för den första församlingen. Tack att det som är omöjligt för oss är möjligt för dig. Tack Jesus Kristus. Vi låter den här avslutningen på gudstjänsten vara inför dig, i dina händer här, och vi ber om din ledning. Led oss i Jesu namn. Amen.